Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 237 av Svenska FPL-podden. Vi spelar in idag tisdagen den 12 september och vi har gett Alex lite ledigt, Stefan, så att det är du och jag som roddar det idag.
Ja, precis. Alex är lite sliten efter sin egen 40-årsfest, kan man kanske ana. Men vi var ju båda där och det var väldigt trevligt.
Ja, oerhört trevligt och vi undrar honom lite ledighet. Dagens agenda för den här podden, det ser ut som så att vi ska kika in lite snabbt i våra byggen. Se om vi planerar några byten här inför Game Week 5. Vi ska gå igenom veckans punkter som är dels lite statistik kopplat till spelare. Och sen så ska vi dra ett snabbsvep genom landslagsuppehållet. Vad som har hänt eller kanske snarare inte hänt. Vi ska stanna till lite kort vid veckans stryktipsrad och se om vi kanske har ett drag att bjuda på. Även om procenten är tidig på veckan så här, så kan ju oddsen från Svenska Spelare avslöja lite om kanske vilka lag som är underskattade. Vi kommer med lite rekommendationer eftersom det börjar närma sig Premier League igen. Vi har en kaptensdiskussion och vi avslutar med lite lyssnarfrågor. Ja, våra byggen. Hur går tankarna, Stefan? Både du och jag har ju haft ganska tunga inledningar. Vad är känslan inför Game Week 5 och hur lyder planen?
Det var ju oerhört otaktiskt att dra wildcard. Det tappade ju 20 pinnar på. Annars hade min inledning faktiskt varit helt okej. Det var väl dumt, men nu är det nya förutsättningar. Bara köra härifrån. Jag tror inte jag kommer göra något byte. Inte vad jag ser just nu i alla fall. Lockar ju såklart med Sheffield hemma där. Men sen kommer det lite tuffare matcher efter det. Det vill han jag kika lite grann mot. Men jag har svårt att byta ut Saka ändå som också har fin match. Så jag tror jag lutar åt att spara om jag inte får några bekymmer in på deadline.
Och det är tråkigt nog lite samma här, även om jag har en mille på banken så är det bara ett fritt byte och vi gillar ju det här med att ha två fria för att kunna få lite spelutrymme och sådär. Och som du säger, att har man ingen brand att släcka så kan det nog vara läge att liksom hålla lite på det om vi inte får någon bekräftad skada eller så här i slutet av landslagsuppehållet. De sista landskamperna spelas ju här ikväll när vi spelar in och natten till imorgon. Så. Nej, men det är väl så att det är... rulla ett byte kommer nog vara ganska populärt för de som bara sitter med ett. Jag tror att det kommer att vara ganska mycket standard. Och ja, du nämner Son där. Ja, jag tror att det är många som vill ha in honom. Utan då är ju mer problemet, vem ska man byta ut? Många som sitter med en fembackslinje eller femman av mitt fält. Man vill helst inte peta någon. Och risken är ju att man hamnar i den här klassiska snegungan. Där man, ja, men som du säger, kanske skickar Saka. Så är det han som gör 2+1 och så blankar Son. Och så står man där med lång näsa och bara ett fritt till nästa vecka.
Ja, sen vet vi inte. Alltså nu får han kanske fortsätta spela striker. Så, men jag tror ju inte att Richarlison inte kommer ha någon speltid på säsongen. Så att det är ju inte helt säkert att han kommer att spela striker hela tiden. Och sen ska vi även komma ihåg att det var mot Burnley, som kanske var en motståndare som passade honom väldigt bra med liksom försöka spela, stå högt med backlinjen, han får mycket ytor att springa på. Så att, han kan nog vara bra med, men jag vill nog avvakta lite ändå med sånt.
Härligt. Vi ska alldeles strax ge oss in i veckans punkter här. Innan det så ska vi riktigt stort tack till er patrons som stöttar oss via patreon.com/svenskafpl. Och en del av vårt community, vi talar oss varma om våra messenger-trådar, Discord, om de utlottningar vi har, om de förmåner du får i form av att du får förtur till att boka, ja, men till exempel Glenn-eventet. Och det var nog tur att för de som har bokat att de var patrons, de allra flesta, eller hur, Stefan?
Ja, det sålde slut på någon vecka där och var väldigt bra tryck som vanligt. Så att, oerhört kul för oss. Tråkigt för de som inte hann boka på sig. Men nej, det ska bli riktigt kul. Jag missade förra årets event. Så att, det blir lite att ta igen här för egen del i slutet av oktober.
Mm, hoppas vi att FPL-servarna är på bättre humör än vad de var förra året. Men det är inte så mycket att hålla på. Vi ska försöka hålla bra tempo i den här podden. Så vi kastar oss in veckans punkter. Det är statistik kopplat till spelare, och då gör jag som vi alltid gör, jag lämnar över till dig Stefan.
Ja, men vad härligt. Jag tänkte vi kör från försvararna framåt, och som vanligt så kollar vi på förväntad målinblandning, alltså förväntade assist och förväntade mål, och vi exkluderar straffar för att liksom försöka hitta de underliggande stjärnorna. Sen vet vi ju att straffskyttar har ju en extra betydelse i FPL, men det har vi rätt bra koll på vilka de är, samt att det är ganska svårt att förutspå när straffarna kommer. Så att kolla lite på den underliggande statistiken här och försöka hitta någonting att gå på. Om vi kollar på backarna då, så tycker jag inte att det är inte så jättemycket att prata om. Vi har tre backar som efter fyra matcher utmärker sig lite mer. Det är Matty Cash i Aston Villa som toppar med 2,4. Han hade ju någon match där han hade riktigt höga siffror och kom iväg med mycket poäng. Den matchen tiltar ju såklart de här siffrorna ganska mycket då han har väldigt hög förväntad målinblandning. Vilket kanske inte är jättevanligt bland backarna, utan det brukar mer vara lite mer tiltat åt assisthållet. Och de två som följer honom i Ben Chilwell på 2,2 och Estupinian på 1,5 hotar primärt kring assist istället. Det är väl de tre spelarna som har utmärkt sig hittills skulle jag säga. Sen är det ett gäng spelare där bakom som ligger någonstans mellan 1 och 0,7. Och den mest intressanta spelaren i den kategorin är väl ändå Trent Alexander-Arnold. Men han är först på 15:e plats. Har du några tankar kring honom och kring de här tre toppgubbarna?
Nej men Matty Cash, det berättade jag redan på försäsongen för er alla att han skulle vara där uppe. Sen att jag inte själv lyssnade på det, jag har haft han i bygget, det ska vi inte prata så högt om. Men skämt åsido, det är lite komiskt att han är där uppe och han har ju fyllt på bra. Han har ju verkligen tjänat på att Moreno har varit skadad och han har fått fylla på rejält och spela någon form av ytterforward nästan till och från. Så att han är där uppe, det förvånar ju inte. Och samma sak med Estupinian liksom, med den heatmappen. Det verkar konstigt, och Chilwell också. Jag tycker alla de tre, det som är signifikativt för dem är ju att deras heatmaps är ju mer yttermittfältare än ytterback. Så på det sättet är det inte så konstigt. Trenten då, 15 plats, ja det är klart att det förvånar ju på ett sätt utifrån att vi är så vana vid att han piskar in de där assisten. Vad sa du, 0,7 i expected goal involvement på fyra matcher, det är ju för dåligt för de pengarna han kostar. Det måste man ju ändå liksom säga, det är inte så att det skiljer 0,5 eller 1,0 ner till Chilwell eller Estupinian, utan det skiljer ju ganska mycket pengar. Det är 2,5-3 miljoner. Så att anmärkningsvärt, blir väl intressant att följa. Det är ju någonstans bara fyra matcher än så länge. Så att håller ju ändå såklart span. Det gör ju alltid eftersom han spelar i Liverpool. Liksom. Men kan det se ut mer som det gjorde mot Aston Villa för Trent? Och att han inte är allvarligt skadad här nu. Utan kan fortsätta lira kontinuerligt, så kan han ju kanske bli ett alternativ längre fram, men då måste statistiken måste upp över tid, känner jag.
Ja, det är lite samma filosofi eller story med Trippier. Han finns på 0,6, också liksom betydligt lägre än vad vi förväntar oss. Där kan man väl ändå stödja sig mot att Newcastle haft ett väldigt väldigt tufft spelschema inledningsvis, och att hans underliggande och Trents, ska vi säga, så här, bra bonusgenerering, så att när den här assisten kommer då ligger de bra till för bonus om även nollan hålls. Så att jag räknar inte bort Trippier på något sätt. Trent, där vill man ju se mer offensivt, för att vi vet ju att defensiven är skakig fortsatt i Liverpool, och ska man gå för Trent för de pengarna då vill man ju ha dels se förbättrad offensiv men även en förbättrad defensiv från Liverpools sida. I min bok i alla fall.
Ja, men absolut, visst är det så. Sen ska man ju säga det här expected goal involvement och så reducerat med, bort med straffarna. Det är ju det som vi kanske tycker är det mest träffsäkra. Men det är inte det enda måttet. Du har ju skapade chanser till exempel. Det går ju också att se. Och där är ju ofta ytterbackarna att de har ganska, liksom, ja, men de har fyllt på med en del. Sen är ju det liksom en lite mer sådär, all den här typen av statistik är ju lite bedömningsbart. Jag har vad räknas liksom till en skapad chans och hur mycket liksom krävs det för att kliva upp över 1,0 på förväntad målinblandning och sådär. Men just det här med skapade chanser går ju ändå att liksom jämföra lite också med de olika spelarna emellan och se att det skiljer ganska mycket, eller hur?
Ja, absolut. Trent är ju faktiskt bakom Estupinian tillsammans med Chilwell den som har skapat flest chanser. Så att sen att de har liksom bedömts vara väldigt lågkvalitativa, det är ju en grej. Men jag tar ju hellre det än att, ja, men att det är tvärtom, att man inte skapar några chanser alls och har en låg XG-siffra. Så någonstans, och det gäller med Trippier också, han har skapat ungefär lika mycket som Trent, men inte heller liksom, några högkvalitativa chanser, men chansskapandet finns där och det, ja, men det genereras ju lite så på hörnor och liknande som båda tar och där man kan få lite gratis, och det är även en anledning till varför de här spelarna är bra i bonusstatistiken skulle jag säga.
Får vi se då när Reece James kommer tillbaka och spelar lite mer kontinuerligt, om det nu kommer att ske. Kan det vara så att han kanske är straffskytt i Chelsea? Det duggar ju inte jättetätt med straffskyttar bland försvararna annars. Så att vi får väl avvakta och se lite. Och som sagt, vi ska ju ha med oss att det här är 4 matcher. Så det är liksom inget superstort underlag. Men det är i alla fall någonting att gå på. Och ja, som du sa, 3 backar som sticker ut. Ska vi gå vidare till mittfältet? Det känns som att det finns ännu mer.
Jag tänkte bara nämna att man ska höja lite varningsflagga för att både Estupinian och Romero har kommit iväg med, ja, med kanske lite mer poäng än vad de borde ha gjort, sett till liksom vad den underliggande statistiken indikerar. Och en spelare som Chilwell till exempel har kommit iväg med för få returns mot den underliggande statistiken. Sen ska vi väl också, när vi pratar om cash där, nämna att Moreno är på väg tillbaka. Och liksom det får man ju hålla ett öga på, hur det kommer påverka Matty Cash framförallt. Och hans roll i laget och även om hans får fylla på lika mycket offensivt.
Ja, verkligen. Det ska bli intressant att se hur Emery hanterar det. Men nu tycker jag vi kastar oss in i mittfältet, för det här känns det som att det är den positionen som det finns allra mest att prata om.
Ja, men det gör ju det. Och det är också en hel del oväntade namn i toppen skulle jag säga. Det är 4 spelare i toppen som kvalar in på över 3 i XGI utan straffar. Och högst på listan kommer faktiskt Mbeumo. Som har gjort braksuccéer. Hade ett fint inledande spelschema. Så nu får vi väl se lite upp till bevis vad han kan göra när det blir lite tuffare matcher. Men än så länge går det inte att säga någonting om. Började på 6,5, uppe på 6,8 nu. Alla som gick på honom sitter väldigt fint där skulle jag säga. Det finns ingen anledning att byta ut. 2, på samma underliggande har vi James Maddison i Spurs. Sen kommer Bruno Fernandes och Saka på 3,2 och 3,1. Det som sticker ut här är väl att det är ingen Salah här i toppen. Och de här spelarna, den dyraste utav dem började på 8,5. Så att vi har ju varit rätt ute i vår spaning initialt ändå att de här mellanprismittfältarna, att det fanns väldigt mycket värde där. Eller har du någon invändning kring det här?
Nej, det har jag verkligen inte. Det enda liksom som slog lite emot det är att de som valde att gå på Salah då, ja, men de kompletterade ju ofta kanske upp med typ Mbeumo och Mitoma. Så de har ju ändå fått utdelningen. Men kanske inte på just det liksom, valet de gjorde först, utan snarare på bihanget som hängde med. För att valde man Salah, Mbeumo och Mitoma i sitt grundmittfält, då vågar jag nästan lova att det var Salah som man liksom valde att betala pengar för. Och sen så räckte småslantarna som blev över, de räckte till Mbeumo och Mitoma. Och så tänkte man, må det bära eller brista när jag inte har råd med ja men låt säga Rashford och ja men och Saka till exempel. Så att de som ändå valde att gå på Salah har ju räddats lite av att även, vad ska man säga, low mid-price mittfältarna har levererat väldigt bra, och framförallt kanske då Mbeumo, men ja, även Mitoma har ju renderat en hel del poäng.
Och sen gör det ju inte så mycket vad statistiken säger. Det kan vi ju till exempel jämföra då Salas siffror, som han kommer ju först på 10:e plats här på 2,3 i förväntad målinblandning, men han har ju kommit iväg med 4 returns. Och jämför det med Bruno som ligger på 3,2 men har kommit iväg med en return. Så att där har man ju också fått ett ganska, ja men, taskig utdelning, om man nu som jag gick på Bruno och tyckte att ja men det här ser ju toppen ut, men än så länge har det inte betalat sig som man hade önskat.
Ja, en riktig underleverans på Bruno Fernandes, så det ligger väl liksom en hål och väntar där, eller också så fortsätter det så här, men nej, riktigt så här mycket underleverans har jag ju svårt att se att det kommer att fortsätta för Bruno Fernandes över säsong. Det kommer att jämna ut sig och ja, det är bara frågan när.
Ja, vi ska väl säga att han tillsammans med, ja men det är några spelare som har inte kommit iväg med så mycket poäng som de ska här. Mbeumo ligger till exempel klart under sina förväntade siffror. Saka gör det också. Esse kom förvisso iväg med poäng här i Game Week 4, men han har också borde ha levererat mer än man har gjort. Så att det är det här man vill se när man kollar statistiken, att ja, inte kolla på vilka som har tagit poäng. För som i fallet med Salah, så visst kan man vara sugen på Liverpools offensiv här när spelschemat blir bra, men jag vet inte om det är Salah som är första valet där ändå för min del, när det finns så mycket andra intressanta mittfältare. Det är klart att han kommer locka när man ser de där lätta matcherna stå på schemat, men jag vet inte hur man ska få ihop det riktigt.
Nej, och just när det skiljer så pass mycket, det är inte de här 0,5, 1, kanske 1,5, utan vi pratar 2,5, 3 miljoner. Det är mycket pengar liksom. Och det är, ja, men det är ju lite samma läge med Salah och Trent. Kanske ännu värre för Trent. Salah lockar kanske ändå lite mer. Men just det här att de är så pass dyra, att uppoffringen att gå dit är så pass stor, att ja, men vi är många som tycker att det inte är värt det i dagsläget.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nej, om vi ska fortsätta listan hela vägen ner, så tänker jag prata om ja, men de som har från 3 ner till 2 i expected goal involvement, och då kommer efter Saka på 3,1 så har vi Jared Bowen, följt av Mitoma, Rashford, Esse, Neto, alla de relativt tight. Sen kommer Salah på 2,3, Doucouré, Sterling och Son på 2,2. Så här har vi ett gäng spelare som har levererat ungefär liknande underliggande. Någonting att liksom säga om de här spelarna. Är det någon du favoriserar lite mer sett till ja, men, någon som står på önskelistan som du inte äger liknande?
Nej, men det spontana är ju att de namnen nu räknar upp, så känslan är att många av dem har liksom fått en hel del returns liksom i verkligheten, oaktat deras underliggande. Men jag tänker att du nämnde Salah, liksom, vi vet att Rashford har plockat ett par stycken, Mitoma har ju plockat ett par stycken, Bowen har ju verkligen liksom levererat här, och du sa att han låg på vadå, 5:e plats, eller hur?
Yes.
Och måste jag ha överlevererat lite då? Och det känns som att många av de här, Sterling kanske också överlevererat lite. Det är ju lite liksom oroväckande när man har blickat. Samtidigt så är det också, det är svårt att hur man ska värdera det. För att har du överlevererat gentemot din statistik, då är det liksom på ett sätt en fråga om när du ska återgå till det normala, lex Almiron förra säsongen. Men vi vet ju också att det finns spelare som är duktiga på att ta tillvara på halvchanser. Och Mohamed Salah är ju en sån. Han behöver inte så mycket för att bara vinkla bort den i bortre gaven och så är det mål. Så att det är en avvägning hela tiden. Men det är klart att det finns en hel del namn här som du nämner som vi har varit på. Och ja, men jag tycker att Jared Bowen visar upp mycket som är intressant. Nu är det liksom kanske inte det roligaste laget. Och så, men han är ju ändå någon som levererar poäng uppenbarligen. Etse har ju varit inne på, han är en sån som kanske tvärtom då, mot de många andra har underlevererat. Och kan han komma igång ordentligt, där handlar det mer om att han är ganska själv i ett Crystal Palace. Skulle verkligen behöva få tillbaka Olysee så han kan få någon lekkamrat som håller någon form av nivå. Det är väl de namnen spontant där. Sen är det ju en Raheem Sterling som känslan är att han borde ha högre XGI än vad han har. För han kom ner, vadå, först? Så han var utanför topp 10 till och med kanske.
Nej, han var på plats 12, ja precis. Mm. Han och Son har identiska stats. Men Son, där har vi ändå ett positionsbyte i Game Week 4. Mm. Som genererade betydligt bättre. Innan det så kändes Son ganska kall faktiskt. Så att det var ju väldigt svårt att hitta dit, kan jag tycka, för den gameweeken. Men de som gjorde det var ju, det är hatten av för det, såklart. Men han blir ju spännande att hålla koll på framåt, kan jag tycka. Pedro Neto har vi ju liksom, har ju varit en sån som man, jag tror det var förra säsongen, alla satt med Pedro Neto från början. Men ja, han levererar ju statistiskt, men ja, men lyckas inte riktigt omsätta det i poäng.
Nej. Sen är det så, det är tufft att gå på de här. Både Neto och Etze. Ja, men till viss del Bowen också. De har ju emot sig att de spelar i lag som inte vräker in mål. Så när det väl blir mål för de lagen, ja, då vill det bara med till att de är inblandade. Det är sällan de lagen gör mer än 2 mål per match. Så det är väl lite där de har emot sig kanske.
Jag gillar ju trion i topp där med Maddison, Bruno och Saka också när man kollar på bonusstatistiken. För de rankar alla väldigt bra där. Så att liksom gör Saka eller Bruno eller Maddison en offensiv return, då är de med i bonussnacket i många matcher skulle jag säga. Och det älskar man ju som när bonusen trillar in efter omgången är slut. Det är ofta liksom det som kan göra ganska stor skillnad på ranken, känner jag ofta, att man har spelare som kommer med i bonusen när man gör returns.
Mm, ja, just också om returnen kommer ganska sent i matchen så är de inte med där ens på den här topp 5-tavlan som man kan kolla live på hemsidan. Och sen så kliver de, som säger, in och gör en assist eller ett mål, så hoppar de upp och så plockar det. En, kanske till och med 2 bonuspinnar. Det är ju riktigt fint att ha det liksom liggandes hela tiden. Nästan lite sådär latent. Att man vet att kommer en return, då kan det mycket väl plocka på någon extra poäng.
Här är jag dock lite förvånad att Son har bättre än Maddison än så länge. Det är bara 4 matcher. Men jag blev förvånad över den statistiken i alla fall.
Ja, det är ju lurigt just med sån som Son. När han har gjort en sån helt liksom sjuk kanonmatch och sen sett ganska blek ut sen tidigare och så det där positionsbytet, så ja, det känns som att vi kan behöva lite mera, lite flera omgångar för att kunna dra, ja, men lite mer långtgående slutsatser. Men det blir intressant att jämföra det här med, låt säga, att det kanske andra landslagsuppehållet och se vad har förändrats och vilka är kvar i toppen och vilka har trillat därifrån och respektive kommit dit.
Ja, jag ska säga det dock, BPS baseline som jag har tagit fram här, det är exklusive offensiva returns. Så att det spelar egentligen ingen roll att Son gjorde hattrick här senast. Det ska inte påverka hans baseline BPS, utan det är mer vad som sker som inte är offensiva returns. Då. Och där tänkte jag väl ändå att Maddison skulle ranka bättre, men så var inte fallet. Kollar vi värdemässigt så jag tycker det finns ingen spelare som här på mittfältet som sticker ut, som inte har fått så mycket speltid men som är intressanta om de får det. Kanske en Harvey Barnes i Newcastle om han blir ordinarie. Men annars värdemässigt så ja, men då är det de vi har pratat om. Mboemo toppar, Maddison kommer där. Om man liksom ser hur mycket förväntade målinblandning man får per och liksom tar det delat på spelarvärdet, så ja, men då får vi de här billiga mittfältarna i topp. Och det kanske inte är så konstigt heller med tanke på att de levererar så pass bra siffror.
Nej, men precis, och känslan är ju att ja, men den här situationen som du var lite i inför ditt wildcard, den kvarstår ju lite, att du kan egentligen plocka liksom fem stycken mid-price-mittfältare i allt från low mid-price till high mid-price. Honom vill jag ha, och så har du fem stycken, och så inser du när du står med de fem att fan, där är en till, eller? Och där är en till. Lite den känslan är det fortfarande, liksom, att det är inte svårt att fylla upp fem mid-price-fältare i bygget.
Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Yes, ska vi gå till forward som sista avslutande?
Yes.
Bra, vem tror du att vi hittar i topp här?
Jag tror att vi hittar Erling Haaland i topp.
Det gör vi inte. Det är då Niklas Jackson heter han Niklas Jackson förresten? Jackson,
ja, i alla fall. Förlåt, jag glömde att det var expected goal. Jag tänkte att det var antal mål.
Ja, nej. Där skiljer det mycket dem emellan. Men förväntade så toppar faktiskt Jackson på 3,4 för just Haaland 3,2. Och de ligger en bit före de andra. Trea på listan är på 2,5. Har vi faktiskt Edouard i Crystal Palace, följt av Evan Ferguson i Brighton. Vissa i Brentford och Julian Alvarez i City. Är väl Aucunha, sjuare på 2,2. Det är de som har över 2,0 i målinblandning. Tankar kring de här spelarna?
Ja, spontant så saknar jag ju Watkins där bland de du räknar upp. Men om vi ska börja med att hålla oss till de som du faktiskt räknar upp, så är ju känslan att ja, alltså det är svårt att komma ifrån att Nicholas Jackson, han har inte gjort så många mål. Och leder han liksom ja, då har han ju underpresterat något enormt och lär väl nästan vara den som har underpresterat mest av alla, är ju känslan. Och Haaland då tvärtom överpresterat sina siffror. Han har en sämre XG, men har ju gjort vadå, 5-6 mål kanske. Å andra sidan så ja, Haaland kanske borde ha en egen måttstock vad det gäller expected goal involvement, för det, han är väl lite där som Salah. Det krävs inte mer än en halv chans. Men den som får en, som sticker ut mest, det är väl Edouard, som inte har nämnt så mycket alls i tidigare poddar i Crystal Palace, som uppenbarligen fått spela en del. Och menar, vad sa du, 2,5 i XG,
ja.
Och gjort 3 mål. Ja, ja. Det är svårt att snacka bort. Jag såg inte den komma. Det hade krävts många gissningar när jag hade dragit hans namn och hatten, om du inte hade sagt det. Jag vet inte, hade du på känn att han skulle vara där uppe?
Nej, inte så pass högt uppe. Det är respektabla siffror, absolut. Och bara 5,5 också i kostnad, så att det är absolut en budget forward att hålla koll på, så skulle jag väl säga.
Känslan är väl med Palace annars att de har ju ett par stycken, Mateta, och de har sån där och liksom, jo, och kunna varva runt lite, så man är ju lite osäker på speltid. Man hade ju velat haft, ja, men om du jämför med till exempel en Dominic Solanke i Bournemouth, som man vet spelar mer eller mindre 90 varje match. Det ger ju en lite mer, liksom, det kanske är någon form av falsk trygghet då, uppenbarligen. Men jag kan ju inte säga att jag liksom tar gift på att Edouard startar nästa match för Palace. Det borde han göra med den här statsen. Liksom, men jag vet inte, delar du osäkerheten ändå kring hans plats i laget kontra då de här lite mer talismanspelarna?
Ja, men det är ju därför man aldrig har kollat mot honom lite grann, för att det har ju ofta varit han och Mateta som har delat på den speltiden där. Men vi får väl anpassa oss efter det som händer här under säsong och se. Han har ju spelat 338 minuter, vilket absolut är liksom, det rankar bra bland de här gubbarna som är med på den här listan. Det är få som har klart mycket fler minuter än så. Annars har vi även Ferguson där, hattricket senast, inte fått supermycket speltid än så länge, men ändå letar sig upp på fjärde plats. Han är ju en spännande spelare, han är väl bara 18 år, tror jag. Nu är det ju kanske inte läge att hoppa på honom, för att dels på grund av tufft spelschema, men även Europaspel. Men jag kan absolut se att någon gång under säsong att han är ett alternativ för mitt FPL-bygge.
Jag tror så här, jag kan absolut se att Chelsea panikvärvar honom för 1,5 miljard i januarifönstret. Det är det ena, behöver inte utesluta det andra. Men som sagt, jag nämnde att jag saknade Ollie Watkins där uppe. Känslan är ju också, men här kan vi ju se lite kanske utfall kontra statistik, att förutom Ollie Watkins så är ju Darwin Nunez har ju varit inblandad i en del på slutet och tryckt i två fina kassar mot Newcastle på St. James's och sen lite, följde upp det med lite assist och sådär. Men jag hörde ingen Darwin Nunez när vi började vandra neråt till listan.
Nej, men du var inne på det, Haaland överpresterar och Jackson underpresterar. Det är precis liksom, du satt ju fingret på det. Det är ju den jättestora differensen vi har. Sen om man ska kolla på andra spelare så, ja men Julian Alvarez har också överpresterat sina förväntade siffror. Nunez har också gjort det. Avonyi till viss del. Men generellt så de som kommer med på listan har även en viss överprestation rent poängmässigt som har skett i spelet än så länge. Och ja, det är Jackson, han får sällskap av Cunha och Mopé på topp 15 av de enda tre som har underpresterat sina siffror hittills. Så det säger väl en del om de andra två är kanske inte heller några profilerade målskyttar som jag nämnde där.
Nej, jag tycker det blir intressant att följa. Vi kommer ju återkomma till den här typen av individuell spelarstatistik under säsong och se vilka som klarar av att hålla i en överprestation. För att de kommer ju ändå bli färre, kan vi väl ändå räkna med, allt eftersom säsongen fortlider. Jag säger inte att Haaland kommer att vara själv där, utan det kommer ju finnas ett par stycken till. Men att 12 av 15 eller någonting på topp 15-listan ska göra det, jag vet inte om det verkligen kommer att var kvar så, eller också är det så, men det är inte min känsla i alla fall. Vi får se om det normaliseras lite.
Ja, och du sa att vi inte hade med de här gubbarna på listan, och jag kom ju ner till 2,2. Sen har vi ett gäng här bakom då, på Solanke, Avonyi och Watkins kommer alla på 2,0, så det skiljer ju relativt lite ska vi säga. Och sen tycker jag väl ändå att vi ska nämna Nunez på 11:e plats på 1,7. Jag har väl kommit iväg med 4 returns tror jag på det. Men, ja, men vi pratade om speltid tidigare. Han har ju bara spelat 122 minuter. Så att får han mer speltid och fortsätter leverera så här, då kommer han klättra på den här tabellen, eller i den här listan ganska klart skulle jag säga.
Ja, och vi såg att han kan ju verkligen, en sån som kan göra mål utifrån chanser som uppenbarligen inte rankar in på så hög XG, alltså de chanserna han sätter mot exempelvis Newcastle, det är inga jätteklara målchanser, det är inga Niklas Jackson-chanser han trycker dit, utan det är ganska mycket kvar att göra när han väl tar avslutet. Och det lovar ju gott för att han kanske kan få ett par tap-ins också och fylla upp kolumnerna.
Yes, och liksom det är väl de spelarna, även Ferguson, Darwin Nunez, som vi ska hålla koll på sett till liksom speltid versus vad de presterar. Någon som har haft väldigt lite speltid hittills men som ändå har levererat bra siffror är ju en Jesus i Arsenal. Han får vi också följa upp här vad det lider under när han har börjat starta lite mer för Arsenals del och se vad han kan prestera. För att säg att han börjar leverera bra med poäng, det är ju faktiskt en Arsenal-offensiv som utgörs av en forwardplats och inte en mittfältsplats. Och vi vet ju hur värdefulla de där mittfältsplatserna är i år.
Ja, det skulle absolut kunna vara just som du säger, en täckning för Arsenal-offensiven. Och jag vet inte, du nämnde aldrig Enketia, han har ju kommit ifrån en hel del returns, men uppenbarligen så är han inte där uppe i toppen vad det gäller expected goal involvement. Så att, ja, vi tror väl att Gabriel Jesus kommer att vara det givna första valet i majoriteten av matcherna när han är frisk ändå.
Ja, det tycker jag. Jag tycker att jag har gjort det bra. Samtidigt kanske inte Arsenals spel på mittfältet riktigt har lossnat med Havertz och så. Så att, för lagets del så har det väl inte sett sprudlande ut än så länge. Men jag tycker att Enketia har gjort det fullt godkänt här när Jesus har varit borta. Skulle säga att han har gjort det lite bättre än vad han gjorde senast Jesus var borta. Så att, jag är ändå nöjd som Arsenal-supporter med Enketia.
Gött. Ska vi nöja oss så med statistiken för den här gången?
Ja, värdemässigt är det väl inte så jättemycket att säga heller. Jackson toppar ju den, men han måste ju liksom börja omsätta de där chanserna till mål. Jag var ju ruggigt besviken här med aktivt wildcard och se han bränna upp ett mål från en meter. När det är dessutom Sterling som assar honom. Så att, det var ju helgens stora besvikelse där förra helgen. Men så får det vara. Annars så är jag ju spänd på Evan Ferguson fram mot Game Week 8-9. Vi får se lite hur det går för Brighton i Europa. De kanske kan ha råd att vila på slutet. Eller det kanske går dåligt och de inte har någon chans att ta sig vidare. Då blir Evan Ferguson hyperintressant. Så att till det fina spelschema som Brighton går in i igen om ett tag.
Ja, så skulle man vilja se där om det är så att De Zerbi väljer ut nästan lite sådär, ja men finns man kan ha med liksom cupmålvakter och ligamålvakter, att man kan nästan se lite vilka spelare som han föredrar att spela i Europa kontra i ligan för att få in en bra matchning. Det kan ju vara så att man märker att ja, men vissa spelare kommer in i en sån rytm att de bänkas mer eller mindre varje Europa-match, men så är de tillbaka där till lagom till ligan ska dra igång igen. Kanske en dröm att tänka att det ska vara så. Men det blir intressant att följa. Man vet ju aldrig med honom. Han är ju lite gubben i lådan sådär.
Ja, men det ska väl ha med oss på till exempel en Alvarez också. Att, det är ju frid och fröjd för alla som sitter och äger honom nu. Frågan är ju också där hur Champions League kommer påverka hans speltid i ligan. Och liksom, där finns det väl en oro såklart. Det är svårt att gå emot det. Sen, samtidigt tycker jag att det kan vara ett frågetecken för folk som står och är sugna på att byta in honom. Och någonting att ha i åtanke i alla fall.
Ja, för även om man får starten och man tänker att yes, nu startar den ligan. Så är ju också risken betydligt större att de plockar av han i 66. När det kommer en Europa-match till veckan. Så där, liksom, för att många av de här bra spelarna som vill ha i våra byggen, i våra FPL-byggen. Ja, men de tenderas ju att kanske få spela både i Europa och i ligan, men att man inte liksom stressar baksidorna sista kvarten där, för det är ofta då de går sönder. Så att det kanske vi får se färre 90 minuters insatser, det är väl inte helt osannolikt. Vi ska ta ett snabbt svep i landslagsuppehållet, och jag säger snabbt därför att det är lite känslan så här på västfronten, inte ett nytt. Försökte dammsuga, vad har vi liksom? Så fick vi se bilder som kablades ut under dagen här när vi spelade in att Jungmin Son, han gick minsann runt med en stor ispåse runt knät. Och nu liksom det ryktades om att det kan vara en allvarlig skada, och sen så kom startuppställningarna i Sydkorea. Då var Son med i startuppställningen. Nu spelar väl de här under tiden som vi spelar in, så jag vet inte om man har gått av med någon skada, det tror jag inte. Men ja. Den nyheten dog lite, liksom att han skulle ådragas som en skada när han spelar från start med landslaget. Det är väl dock på plats i England, uppe i Newcastle, om jag inte har helt fel. Så att han ska inte flyga så långt. Vad kan vi mer notera? Att Saka Chilwell började bänk här i den här jubileumsmatchen mot Skottland samma kväll som vi spelar in. Dominik Szoboszlai som fortsätter imponera för Ungern. Kan vi inte låta bli att notera. Hansi Flick fått sparken. Vad kan det betyda? Är det tack och adjö nu för Kai Havertz i landslaget? Who knows? Han kanske inte behöver ännu sämre självförtroende. Vad hade vi mer då? Jota, Diogo Jota och Bruno Fernandes, de hade lekstuga mot Luxemburg. Blev det tvåsiffrigt eller?
9-0 blev det, va?
9-0, ja, det var kanske bra att de stannade där. Förnedring nog. Jag såg att Rasmus Höjlund som har varit tillbaka i United fick ett inhopp i sin match här i landslaget, så att det är väl rimligt att tro att han kanske spelar från start när United taktar igång igen. Att Rashford, det är kanske framförallt det vi är intresserade av, för då får utgå från vänsterkanten. Och just United, ja, vad säger vi kring hela soppan? Först Jadon Sancho och allt kring det, som ju mest var lite sådär märkligt, och sen så kommer hela soppan kring Anthony som kanske känns mer tragisk. Har du någon kommentar till hur du tror att det påverkar liksom laget? Och jag menar, Anthony kanske inte är den största FPL-legenden eller så, FPL-intressemässigt. Men hur påverkar det laget, tror du, att det här stökar till det? För det gör det ju ändå för United.
Ja, nej, det gnisslar väl lite. Nu ska vi väl liksom vara försiktiga och kasta någon under bussen innan allt är liksom utrett här med jag tänker på Anthony. Mm. Utan det ska väl bli rättegång och så av det där. Men Det man kan ta med sig är väl att Bruno har ganska bra statistik när han har fått spelat i den rollen. Så att om det skulle visa sig att Bruno är den som kommer få vikariera på höger ytterplatsen, så har han levererat ganska bra fantasypoäng därifrån. Så jag tror inte att det är liksom någonting som borde avskräcka i det hänseendet. Men, ja, men om både han och Sancho visar sig vara bort där, så känns det lite tunt offensivt nu när dessutom Champions League drar igång. Så ja, det är väl känslan att liksom truppbredden ja, men inte kanske är den bästa om de får många borta, och att det kan ja, men leda till trötta spelare och liknande.
Mm. Ja, men som sagt, definitivt två saker som du nailar där som jag kommer att hålla koll på gällande United. Det är just, kommer Bruno få en annan position? Blir det han som får täcka, hamnar han då högre upp i banan närmare straffområdet för att bryta in? Och sen också speltiden. Alltså, han är ju kapten och spelar ju 90 minuter mest hela tiden. Men funkar det verkligen? Kommer det att kunna lira när de ska spela Champions League nu igen? Vecka ut, vecka in. Det kommer jag att hålla lite span på. Annars är kanske det som mest intressant som har hänt under landslagsuppehållet, det är ju faktiskt i FPL att vi ändå har fått en bekräftad double game week. Sen kanske det är en av historiens mest osexiga double game weeks, det må så vara när det är Luton och Burnley som dubblar. Men i game week 7 så har man klämt in Luton Burnley på tisdagen därefter, så de spelar båda sin första match på lördagen den 30 september och så på tisdagen den 3 oktober. Så möts de då. Så för Lutons del så är det Everton borta, Burnley hemma. Det är en ganska okej dubbel ändå. Och för Burnleys del så är det Newcastle borta, Luton borta. Kort kommentar på den double game weekend.
Nej, men Morris känns ju intressant som tredje anfallare eller liknande. Om man till exempel har kvar Sao Pedro. Så ja, men det finns ju ingenting som säger att man inte kan gå till Morris redan nu. De har fulla med Wolves innan den här dubben. Så att det känns som ett bra läge att ta in honom både den här veckan och i Game Week 6 och i Game Week 7 eventuellt. Mm. Annars är det väl de som började med de här 4,0-backarna i Caboret och Beyer som, ja, men som sitter fint med dem nu. Och kanske framförallt, eller jag vet inte. Jag tror inte att det blir dubbla nollor för någon utav dem, och sen möter de ju varandra där i andra matchen och kanske där de har större chans på nolla så. Men Luton kanske känns lite bättre på förhand. Sen, samtidigt vet vi att Caboret har tappat sin ordinarie startplats i alla fall. Han har väl varit lite ut och in i den där elvan. Så ja, vi får se.
Mm, vi kommer ju återkomma till den här double game weekend. Jag vet inte, det kommer väl inte att liksom rassla några triple captains här direkt, utan ja, vi ska behandla den för vad det är. Men som du säger, har man väl klivit dit från början eller efter ett tag, eller ser en möjlighet att kanske växla över då till någon av de billigare tillgångarna, så kan det ju bli aktuellt. Men det kommer vi att återkomma till. Vi ska snart gå vidare, men innan vi gör det så ska vi rikta ett stort tack till våra partners Glenn Sports Bar, Unisportstore.se, Netshirt.se där ni köper våran merch, Superclub som bidrar med lite månadspriser i poddligan, och Nakata.se där ni som är nya kunder har 15% rabatt även på rabatterade produkter med koden FPL2315. Och sen har vi ju en ny partner för i år som är Reducering.se. Där har jag i veckan gjort en liten, ska vi kalla den för reducering för rookies, introvideo för alla er som är nyfikna på det här med reducerade system. Hur går det till egentligen? Ja, de tjatar om det, men jag har aldrig riktigt fattat grejen. Ja, men lägg, ta några minuter och kolla in den här videon, så kommer du förhoppningsvis att ha koll på läget, hur det fungerar sen. Och det där är väldigt likt att sitta och fippla med FBL-bygget i ett wildcard. Alltså det, börjar man väl fippla med den där färgreduceringen, då kan man bli sittande ett tag, eller Stefan?
Ja, det kan man absolut bli.
Och vi ska stanna till lite kort vid veckans stryktipsrad. Och den har ju släppts här nu och det finns en hel del intressanta matcher. Vi till vårat andelssystem brukar inte ha supermånga spikar. Här finns både City och United och Spurs hemma mot Sheffield United. Så att Ja, Spurs lockar ju såklart, men det är väl du Stefan som får råda ordning det här tipset den här veckan. Så jag ska inte föregå dig, men jag ska skicka med en spaning som jag har, och det är ju när man går in och kikar på reducering.se så ser man ju, ja, men förutom allt det som har med själva reduceringen att göra, även procentandelen, hur tecknen är fördelade just nu. Det säger inte så mycket så här i början av veckan. Det är ju kanske först på lördagen som det börjar ticka in och bli liksom mer rättvisande. Men du har ju också Svenska Spels odds där som, ja men, jag ska inte säga att folk tittar på dem, för det kanske man inte gör. Men det viktar ju ändå lite hur oddsättarna har satt det. Och jag tycker att man har överskattat Luton. Eller förlåt, man har underskattat Luton bortom mot Fulham. Fulham har sett ganska rackiga ut. Och jag känner att Luton, ska de vinna några matcher den här säsongen, då är det emot såna här dynggäng som Fulham. Liksom. Det kommer att komma ett par överraskningssegrar när man inte riktigt ser dem komma sådär. För vi kommer aldrig att se en Luton-seger komma på bortaplan. Men jag tror att de kan ske mot just ett Fulham. Och 5 gånger pengarna på Svenska Spel. Jag kommer att hålla koll på procenten i match nummer 6. Vad tänker du kring det, Stefan?
Ja, intressant spaning. Ja, men det gäller ju att hitta de här ja, men höga oddsarna för att ja, men få bra utdelning, såklart. Och kanske extra en sån här vecka när det finns några bra spikar på förhand. Det blir spännande, vi får se vad som händer.
Vi hoppas på en lite mer normal vecka här än vad vi har haft de 2 senaste stryktipset. När det senast var det väl över 14,5 miljoner till en ensam vinnare. Och alltså, hitta en sån rad, även med ett stort system som vi bygger i vårt andelssystem, så är det ju... Alltså, lägger man en av färgerna i färgreduceringen på favoriter, ja, det är man nästan kört. För att det är ju inga favoriter som vinner när det blir liksom 14,5 miljoner. Så vi hoppas på en lite mer normal... Får man be om en utdelning på runt en... 500 000 eller någonting. Det tror jag att vi kan ha goda chanser att vara med. Och vi lägger väl ut våra, öppnar upp andelslaget på torsdag kväll som vanligt. Och sen så lämnas det in på lördag. Så vi säger stort tack till våra vänner på reducering.se. Och så får ni hänga på och haka på våra andelslag helt enkelt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, ska vi gå vidare till veckans rekommendationer? Vill du börja med försvararna?
Kan jag göra. Jag har plockat ut Chilwell. Tycker inte att det finns någon anledning. Och jag tror att jag har haft med honom hela tiden. Jag fortsätter backa honom. Det borde, liksom, statistiskt sett, borde han komma iväg med mer returns. Fortsatt bra matcher för Chelsea gör att han känns given i reken. Sen har jag plockat in Trippier. En spelare som jag själv plockade in i mitt WC. Nu kommer ju lättare matcher för Newcastle. De har inte levererat hittills. Jag hade förväntat mig mer utav Trippier. Offensivt sett kanske också. Men om nollorna börjar ticka in någon här och där. Samtidigt som att han kanske kommer iväg med någon ass. Så tror jag att det kan bli riktigt bra att äga Trippier. Och vi får se om det är rätt eller inte. Det är ju även Champions League-spel som startar för Newcastle som... Ja, men kan han påverkan. Så ja, han är inte självklar, men jag tycker att det är ett fint läge att hoppa på. Sista reken får Udogi i Spurs. Mycket fin match här till helgen. Sen kanske det följer något svårare matcher, men han sitter fint med tanke på att han är så billig. Och man kan enkelt bänka honom i någon av de här svårare matcherna och ta in en annan försvarare man har på kvisten. Är väl min tanke där.
Mm. Jag kommer att följa dig till viss del med och instämma i Chilwell-kören. Ja, vi var inne på det i statistiken, den har underlevererats. Vi gillar heatmappen. Det som har varit lite surt är att han har blivit avplockad ganska tidigt i vissa matcher. Får se om Pochettino fortsätter att envisas med det. Det gillar vi inte, men vi gillar ju den offensiva utgångspositionen. Och han har ju en väldigt hög uppsida. Så. Kieran Trippier kommer också in i min rek. Ja, du är på det. Det är ju lite av en chansning nu när Europaspelet börjar. Men det är samma sak där. Vi vet att höjden finns. Chilwell och Trippier, de får sällskap av en kanske lite oväntad Joakim Andersen i Crystal Palace. Och det här är en sån spelare som man känner att han har ett par fina matcher så här, som man verkligen liksom känner att Fulham hemma, det är Forest hemma. Och på det så finns det ju det här liksom huvudspelet. Han är ju alltid liksom ett hot på fasta. Och med Etzes fina fot, med Crystal Palace ganska undermåliga overall-spel, så måste de ta tillvara på fasta situationer. Så att, ja, jag tycker att han är lite småintressant. Och spelschemat är inte, som sagt, inte superbra. Det är ett par fina matcher och så är det några tuffa matcher. Då kan man bänka honom. Ganska bra gubbe att ha så här på första kvisten. Och sen framåt så är Game Week 11, om han är kvar i bygget då börjar det trilla in ett par riktigt fina matcher. Så att Joakim Andersen får bli min rek för utöver Chilwell och Trippier. Ja, jag kan gå vidare till mittfältet.
Yes, och, sure.
Ja, det börjar ju ungefär lika roligt där, tänkte jag säga. I alla fall lika väntat. Mbeumo ska ju ingenstans från en mittfältsrek. Ja, vi såg det i statistiken, jag och Alex pratade mycket om det. Ja, det är din egen punkt kring han, i förra podden. Han ska ju ingenstans från någon rek, han ska bara vara där i reken. Jag har honom inte i mitt eget bygge och det är en av anledningarna till att jag inte ligger högre upp i overall-ranken. Brian Mbeumo, han finns i mittfältsreken. Sen tycker jag att James Maddison förtjänar att vara där och det är en kanonfin match här nu till helgen med Sheffield United hemma. Vi kommer till en kaptensdiskussion lite senare. Sen är det två lite tuffare matcher i Arsenal och Liverpool. Men ja, James Maddison är en bra spelare i fasta situationer. Är det på något sätt som Spurs ska göra mål mot de där två lagen? Ja, skulle kunna vara en fast situation och han är en så pass bra spelare att han känns som han kommer att få möjlighet att hota även där. När man har tagit sig igenom Arsenal och Liverpool, då ser ju schemat riktigt fint ut med Luton och Fulham och Palace och sådär. Så jag gillar James Maddison. Mbeumo och Maddison, de får sällskap av en kanske lite mer oväntad rek. Och här är det ju lite sådär att man, lite knee-jerk tänkte jag säga. Men jag väljer att plocka in en Dominic Szoboszlai. Som har sett riktigt fin ut här i landslagsuppehållet. Såg riktigt fin. Kanske har varit Liverpools bästa spelare under de första fyra omgångarna. Har ändå varit inblandad i en hel del offensivt. Fyller på mycket in i boxen. Tar en hel del hörner. Och gillar ju sättet han tar hörner på. Det är, liksom, det är inga jävla snöbollsinlägg där. Utan det är hårda, distinkta inlägg. Jag har sett frisparkarna han piskar upp i krysset. Frågan är hur länge får Trent behålla dem? Jag tycker att Dominic Szoboszlai, jag vet att det är trångt på mittfältet, men för den som vill liksom leta en spelare som inte alla andra har, för det kan ju vara känslan ibland att alla har honom, så det spelar ingen roll om jag tar in honom. Alla har inte Dominic Szoboszlai, han har en TSB på 4,5%, så att där har du någon som du kan sticka ut med. Mbeumo, Maddison, Szoboszlai på min mittfältsrek.
Intressant. Jag backar dig med Mbeumo. Plockar ut honom ur mitt wildcard, men ångrar mig redan, ska jag väl säga. Vi gick igenom det i statistiken och snittet också. Toppar ju den. Har förvisso Newcastle borta här, men det följs ju upp av Everton hemma. Så att, jag vet inte, över två matcher så behöver inte det vara så skräckenjagande, skulle jag väl säga. Men du pratar rätt varmt om honom. Jag går vidare. Bruno Fernandes, en annan statistikkung som vi har sett som inte alls har fått en utdelning som han borde. Vi såg där den matchen han fick slå in en straff att det var direkt upp på tre bonus. Och det är sånt man älskar som Bruno ägare, som man hoppas att det kan bli mer av här kommande matcher då Uniteds spelschema fortsätter se fint ut. Och sen får Phil Foden vara kvar på reken. Här är det väl lite mer ja, men, hopp om speltid. Så. Men jag tycker ändå att City har sett ja, men rätt... de har kommit iväg med 12 pinnar. De har väl haft liksom lite tur i någon match att de har tagit alla de här fyra segrarna. Men det känns lite... som att de ja, men saknar lite offensivt sett och kanske liksom skulle inte få den vara på plan heller, då tror jag att det kan bli än lite mer så, och jag tror att han behövs i det där laget just nu för att ja, men få igång det offensiva spelet med hans ja, men hans direkta spel och hans sätt att driva boll på mittfältet tror jag Pep uppmuntrar väldigt mycket här och nu. Så att han får vara kvar i räcken.
Mm, spännande. Anfallet då? Hur är det bestyckat där tänkte jag säga?
Ja, men Jackson och Alvarez var de som fanns där och jag gör ingen förändring. Alvarez har levererat och kanske överlevererat. Jackson har... Ja, men fortsatt ta sig till fina lägen men ha ingen lycka framför mål. Men någon gång ska det väl ja, men vända för honom också tänker jag. Men nej, jag ser inte så många andra alternativ just nu på forwardssidan. Så att de två får sitta kvar där.
Mm, men då ska jag erbjuda två andra alternativ i alla fall. Så att den som lyssnar kan känna att ja, men jag har i alla fall någonting att välja på. Så för egen del i anfallsreken så... Ja, men jag väljer att plocka in en Darwin Núñez. Tycker att han ser het ut. Och ja, men känns ju som en sån spelare. För kommer han bara in i rätt mode, ja, men då kan det smälla. Och nu ska man möta Wolves och West här. Jag tror att det kan mycket väl bli mer poäng från Darwin Núñez fötter. Och sen så kompletterar jag honom med en spelare som vi har nämnt. Ja, vi har nog aldrig nämnt honom så många gånger i en podd förut. Om vi ens har nämnt honom. Jo, det har vi gjort. Men inte så många gånger som jag gjort hittills. Så han ska få ett omnämnande till. Han heter Carlton i förnamn och Morris i efternamn i Luton. Du var inne lite på det där. Att det går ju faktiskt att ta in honom redan nu. Utifrån att han har den här dubben i sjuan. Och Fulham Wolves i femman, sexan. Ja, det är inga... Det är inga Kalle Spiol som spelar där inte. Utan det kan läcka ganska bra. Så att Carlton Morris där. För var inne på det, den som satt på en João Pedro. Eller kanske har lite pengar på banken. Och sitter på ja, men en 4-5-anfallare som man inte vill ha. Det skulle kunna vara en liten sån här sneaky väg in till en double game spelare i sjuan. Och behöver inte vara fel och kliva på redan nu. Och jag var inne på det lite där i... När vi pratar stryktipsraden att jag har lite feeling för att Luton kanske kan ta en skrällvinst mot Fulham borta. Så att Morris och Darwin Núñez blir det i min anfallsrek.
Mm, är det bra att du utökar valmöjligheterna för att lyssna?
Ja, nej, men det är ju lättare på mittfältet. Där är det mer att välja bort och sen så får man vara lite mer kreativ i anfallet helt klart. Vi ska gå vidare till en kaptensdiskussion och då ska vi säga att deadline, det är på lördag tack och lov. Äntligen så slipper vi de här trötta fredags deadlines. Och det handlar inte om att jag är rädd för att missa den, utan det handlar om att då kan det vara kul att få spendera lite tid med familjen. Så kan vi ha fler matcher på lördagen, och det har vi ju verkligen. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matcher på lördag, det gillar vi. Och det är ju Wolves Liverpool som sparkar igång 13.30, vilket ger en deadline som är 12.00. Så det är det ni ska förhålla er till på lördag. Och ja, business as usual, det är kaptensdiskussion. Vi börjar väl med Erling Braut Haaland. West Ham borta, är det en given bindel?
Ja, men han får nog ha den ändå. Alltså jag har så svårt att gå bort från Haaland. Och ja, jag har ju för sig vem ska gå upp mot honom? Saka, Madison kanske i mitt bygge. Men de andra är inte så sugna på i den här gameweeken. Men Haaland kommer nog att binda. Det kommer han.
Och ser man det lite bredare så kommer ju han att vara överlägset mest bindlad. Och de andra lagen som har bra matcher. Ja, men Arsenal, hade det varit Everton hemma, hade det såklart varit en ännu bättre match. Nu tycker jag att Everton borta kan vara en ganska fin match också. Det är väl det att Goodison kan vara lite sådär hostile, som Fredrik Ljungberg skulle ha sagt. Och komma till får Arsenal ett tidigt mål. Så jag kan ju se att man bara stänger igen butiken och så blir det 0-1 och så är det... liksom Martinelli som har gjort det, och så sitter du med en Saka bindel och svär. Så det är väl Spurs i så fall hemma mot Sheffield United, för den som har valt att plocka in en Jong-min Son och satt med hjärtat i halsgropen när man såg den där ispåsarna runt knät. Men som sagt, kan han spela för landslaget, så borde han ju kunna spela mot Sheffield United, och det är väl Spurs som har den absolut bästa matchen, får man väl ändå säga. Hur känner du kring en James Maddison? Skulle det kunna vara ett kaptensalternativ?
Ja, det skulle det absolut kunna vara. Men jag är fortfarande i båten att Haaland är permakapten. Men jag gillar Spurs match. Det gör jag.
För de som sitter på Sala också, spelar ju Liverpool tidiga matchen mot Wolves där. Tidiga matchen. Det är fortfarande ljust ute. Gillar vi inte. Wolves borta är väl kanske ingen dålig match. Men det är ju inte den här liksom klockrena kaptensalternativet. Känns lite avslag på den ändå. Och sen är det United som förvisso möter ett Brighton som vi vet läcker som ett såll. Så det är väl för den som är riktigt våghalsig då och väljer att inte kaptena Haaland, skulle kunna vara ett läge att kliva på. Ja, men till exempel då en Bruno Fernandes som du nämnde i reken.
Ja, absolut. Det borde bli målrik match, men jag får se. Brighton känns farligare i den matchen. Det kan nog bli det kan, jag tror att det blir en rolig match att se på faktiskt. Så den ska jag försöka se i helgen.
På det gamla hedliga måltipset hade det varit ett givet alternativ att, liksom, att kryssa. Det känns som att det skulle mycket väl kunna bli 3-3 eller 4-4 i den där matchen. Men vi behöver inte stanna till längre än så. Ni som lyssnar vet att Haaland är permakaptenen för de allra flesta. Spurs har en fin match. United kanske lite liksom målläge mot Brighton. Ja, och så lite då varningens finger där för Arsenal bortom mot Everton, att man kanske vill stänga butiken. Vi ska gå vidare till lite lyssnarfrågor och avsluta med det. Jag sa att vi inte skulle försöka dra iväg allt för långt i den här podden. Vi ska hålla oss lite kort, men ett par lyssnarfrågor ska vi hinna med. Vi har fått in ett par frågor på temat wildcard, och de tänker jag att jag ska ställa till dig, Stefan. Rasmus Cavani Magnusson. Han undrar vilka spelare som är ett måste i ett wildcard, som gärna skiljer sig mot de flesta som inte tagit wildcard ännu. Jag kan följa upp den med Joakim Borens fråga som skriver: tja, efter enbart en massa felbeslut varje game week så har jag nu dragit wildcard. Vilka är topp tre som måste vara med, exkluderat Haaland? Tack för en fin podd, skriver han. Så att vi kan väl hålla oss till Joakims fråga, baka in Rasmus fråga där, att tre spelare som du hade tagit med i ett wildcard om du hade dragit det idag, förutom Haaland, vilka tre hade du landat i då?
Jag hade ju haft Bruno med i mitt wildcard. Jag hade haft jag hade haft Trippier, som inte alla, det är inte heller alla som sitter på honom. Och sen kanske jag hade kastat in en ja, men det får jag vill sitta på Maddison. Så att det är väl de tre jag hade kastat in. 1, 2, 3.
Snyggt. Robin Aronsson, han skriver att ni gör ett otroligt jobb med podden. Det är bra, kan vi väl lyfta oss själva och krädda oss lite här, det gillar vi. Event och messengertrådar, resor och så vidare och så vidare. Ja, men precis, det är ju det vi försöker att sälja in. Men jag önskar att vi kan återgå till det lite mer lagom speltiden här. 2,5 timme senast, det tyckte han var i längsta laget. Jag och Alex får väl ta på oss det att vi tog oss friheten att sväva iväg lite. Men jag lovar, det ska inte bli någon vana. Vi behöver få sova lite natten mellan tisdag och onsdag också, så att det ligger lite i vårt intresse också att hålla oss hyfsat kortfattade. Men då och då, ibland, så kommer vi tillåta oss att sväva iväg lite. Han hade inga frågor om byten, men han vill ge oss lite cred för det jobbet vi gör. Och tänker att vi klappar oss själva på axeln och tycker att vi vill rikta ett stort tack till alla er som lyssnar och som är med i vår community. Så att, tack för att det är för fina ord, men också ett stort tack till er som lyssnar för det. Mattias Oet Olofsson Vetter, han skriver att han egentligen är ganska nöjd med sitt mittfält, där han har Foden, Rashford, Bruno, Saka och Maddison. Det låter ju som ett starkt fält. Men han vill få in Trippier, och då måste han byta ut någon av mittfältarna. Men lägger han med, kan man istället plocka in Kär och täcka Trippier med honom för att ha kvar alla mittfältarna?
Ja, men Kjær är väl ett alternativ. Han är ju offensiv också. Problemet är väl att han har ganska taskig skadehistorik. Men ja, alltså det kan vara en chansning som går hem. Absolut. Det är inte så att Trippier har liksom visat hur mycket som helst. Och han är också liksom över 30. Så frågan är också med liksom Champions League om han kommer spela hela tiden. Jag har väl känslan att han kommer kanske bytas ut så här i 70:e minuten i vissa matcher nu i Premier League för att vara redo för Champions League-matcherna. Men det är min uppfattning, det behöver inte bli så. Nej, det känns ju jobbigt att behöva göra uppoffringar på mittfältet med det bygget såklart. Det är ingen som jag hade velat kasta under bussen där, om jag säger så.
Nej, det är väl just att han sitter på Bruno Rashford United-dubben där. Man skulle kunna nedgradera Rashford till exempel Mbeumo, få loss pengar och på så sätt få in Trippier. Han skriver att han sitter med två fria, så att det skulle kunna vara en sån rokad. Rashford till Mbeumo känns inte som någon superförsämring, och då ändå kunna få loss lite pengar. Men man ska vara medveten om att byter man ut Marcus Rashford när de ska möta ett Brighton som har läckt som såll bakåt, det kan vara 2+1 du byter ut. Så det måste man hela tiden ha med sig. Robert Jonsson då, han skriver: era tankar om Foden, ruskigt fina matcher framöver. Du hade ju med honom i reken där och hade ett litet resonemang. Ja, fina matcher som Robert skriver. Vad tror vi om Phil Foden? Kommer han att fortsätta få speltid även här nu när Champions League drar igång?
Ja, men jag tror ju det. Så sen kanske det blir lite alltså att det blir något att han får bytas av lite tidigare, så, men jag tror att han kommer spela ändå. Sen är ju frågan om liksom, är Foden värd, liksom, är det värt att ha Foden kontra ja, men det man får från alla andra mittfältare. Det är en spelare man konstant kommer sitta orolig för att han ska starta och liknande. Men ja, jag tror att man har inte riktigt fått utdelningen där. Och jag tror att, ja, men som vi såg Alvarez komma iväg med 1+2 här sist. Jag tror det lika gärna kan vara Foden som har någon sån match kommande tre. Och då är det fint att sitta på honom.
David Cederström, han undrar om Enzo är något att ha, kostar innan 5 miljoner och har fått en mer framskjuten roll i Chelsea, tar eventuellt straffar som en femte mittfältare. Och ja, alltså generellt sett så har jag för egen del väldigt svårt att se hur, ja, men jag exempelvis i ett wildcard skulle kunna välja att prioritera bort en mittfältsplats till liksom en given bänkplats, för att jag tycker att man hamnar där. Ska man spela ett femman av mitt fält, då tycker inte jag att det är värt att kliva ner till en 5,0 mitt fält där. Utan då ska det vara i ett, man, ja, men, där man har ett 3-4-3 som grunduppställning då. Och så ska han sitta första bänk. Och ja, kanske. Brändan är ju den här straffen. Kommer han få behålla den? Kanske, kanske inte. Nej, jag vet inte. Jag lockas inte av den här tanken. Är det någonting som du känner att du skulle kunna ha i åtanke om du hade haft till exempel wildcardet kvar och suttit i de tankarna nu, Stefan? Eller är du också låst mer eller mindre till de här fem mid-price mittfältarna?
Jag tycker ju att 3-5-2 är bäst. Och det är ju också mycket på grund av att vi har en startande Archer i Sheffield United nu. Som är en perfekt liksom sista gubbe i tremanna-anfallet. Men jag tycker att Enzo är den bästa spelaren, liksom budgetspelaren på mittfältet. Men med det sagt så är inte jag den som kommer gå 3-4-3. Kanske för att det inte finns tre forwards som jag är så här superlockad av. Men det skulle ju kunna, så här, du var inne på Darwin Nunez där. Han och Jackson har ju alla möjligheter och liksom gör mycket poäng. Så Jesus kanske kommer vara bra. Höjlund vet vi inte, bör ju få mer speltid här. Så att narrativet kan ju ändras, och då tror jag att liksom Enzo är en gubbe som är bra att sitta på om man vill ha tre forwards.
Jag håller lite span på dem, han får behålla de där straffarna nästa gång Chelsea får straff. Henrik Jonsson, han undrar om det är viktigast att få in Son eller Trippier till den här gameweeken. Han har redan Madison och Botman, så att han funderar på att dubbla upp antingen Newcastle-defensiven eller Spurs-offensiven. Ja, Son eller Trippier till den här gameweeken, det känns väl som ett ganska enkelt val, va?
Ja, det är väl Son ändå.
med den fina matchen så gör han ett hattrick den här matchen också, så är det väl ingen som kan vara förvånad.
Nej, men jag känner det är, antingen byter man in Son nu eller så väntar man till Game Week 8. Lite så känner jag kring honom.
Mm.
Eller ja, i och för sig. Liverpool-matchen där kanske.
Hög backlinje. Det behöver inte vara fel. Plockar man in honom nu så behöver man inte plocka ut honom för Liverpool-Arsenal-matchen. Utan
nej.
Det är ju en spelare man kan spela även i tuffa matcher, ska vi säga. Fredrik Lindgren skriver: hur värt är det att rulla sitt fria byte? Han har till exempel inte en Boehm och Son eller Trippier som han skulle kunna tänkas byta in mot exempelvis Rashford eller Estupiñán. Han är varken nöjd eller missnöjd med laget, så är det bara att svälja missen och att man dissade en Boehm och liksom göra bytet. Så jag sitter ju lite i samma läge där. Jag har ju också valt att dissa en Boehm utifrån att jag inte har honom i mitt bygge, och jag lutar ju åt att inte göra bytet den här veckan. Jag har en ganska tuff match och jag värderar nog högre att kunna ha två fria till nästa vecka. Och är det så att han gör 2+1 på St. James's, då får man väl bara käka det, tänker jag. Det känns ju långt ifrån någon givet att han ska liksom flyga på St. James's också. Det, bara för att jag säger det så kommer han ju göra det. Men det är i alla fall känslan innan. Att det är ju inte Sheffield United hemma han ska ut och spela mot.
Nej, alltså jag hade rullat bytet där i sånt fall. Det kan bli skador och sånt som kastar om planen helt. Då kan det vara riktigt fint att sitta med två byten. Och det, men liksom, med tanke på att den börjar har en så pass svår match så har jag inget problem med att vänta och göra sådana byten som han var inne på.
Mm. Asada Maya skickar in en ganska lång fråga och sitt lag, och det gör sig inte superbra i poddformat att dra igenom det, men han har en bra fråga i som jag tänker att vi ändå ska lyfta. Han skriver att han har 2 fria byten, 2 miljoner på banken. Dilemmat är: vem byter jag ut och vem byter jag in? Ja, det ständiga dilemmat som vi alla sitter med. Han har inga riktiga bränder att släcka egentligen, och då frågar han: skulle ni göra något drag eller skulle ni låta bli att bränna ett byte? Hur känner du kring det?
Ja, men någonting borde väl gå att förbättras, känner jag spontant. Han kanske är rätt på varenda gubbe, och då kan det vara så. Men annars kan det vara så att man kanske vill byta någon målis där eller liknande den här veckan.
Ja, men precis. Men andra keepern eller den här tredje anfallaren, du var inne på Archer som nu har gått till Sheffield och får spela. På något sätt brukar det alltid, och det är väldigt få som sitter med byggen där det inte kan hitta något. Så jag skulle säga att det är ju ytterst sällsynt att det är värt att bara bränna ett byte och liksom låta det brinna inne. De är värdefulla, så det gäller verkligen att tänka igenom. Kan det vara så att du kan göra ett byte nu som gör att du sitter bättre till för det? Inför till exempel Double Game Week 7 här som kommer. Kanske har en 4,0 back som bara sitter längst ut på kvisten. Ja, då kanske du kan ha den backen ifrån Burnley eller från Luton till exempel. Så att någonting brukar alla kunna göra med bygget någon gång. Ett bra tips att vara med. Var Patreon och var med i våran Messenger-tråd. Perfekt fråga och slänga in där. Brukar man kunna få en hel del svar och folk brukar komma med kreativa lösningar. Sista frågan, Stefan, kommer från Jon Dahlström. Han skriver att han Areola och Pickford i laget. Inga byten annars att göra, målvaktsbyte eller spara bytet?
Ja, men han kan väl ta tillfället i akt och byta ut Pickford, kan jag tycka.
Mm. Ja, denna Pickford, alltså, han har ju fått en hel del kärlek, många som har suttit med, och det är ingen av oss i podden som riktigt har förstått. Och ja, nej, vi förstår ju inte heller hur Southgate tänker när han spelar honom för en sån som Ramsdale till exempel. Men ja, Everton är ju inte bra, så att det finns ju andra keeprar att gå för. Jag håller med, det kanske är läge att bara rycka plåstret och inse att det kanske inte var någon höjdare att gå på T-Rex, eller jag menar Pickford, i kassen. Vad säger du? Ska vi slå igen butiken och önska stort lycka till alla i helgen när FPL är tillbaka?
Ja, men det låter som att vi ska göra det nu. Ha det bra och skönt att vara tillbaka med Premier League till helgen.
Det gillar vi. Ha det gott. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.